Det gnistrar och bankar. Och jag vill dricka det varma, men det vore nog dumt.
Välkomna till Konsthantverkspodden. Tänk om din konst gjordes i din konst. För att driva hytta är minst sagt en konst. Vi snackar ugnar som ska passas dygnet runt. 1100 grader varma dygnet runt. Fixa laga i lagom tid. Parera grejer innan det blir fel. Men allt för att få känna den där hettan från ugnen, ljudet av att lägga fram pipor, gnisslet från en ovaxad skärsax som möter glaset i samklang med en brummande kompressor. Eller min giftigaste favorit, lukten av vit pulverfärg i träskopa. Jag heter Evelina Dåsten och är glasblåsare och idag är det bara glasblåsare i studion. Och jag tänkte att vi skulle prata om att driva hytta. Och för att förtydliga det något avgränsade området vi jobbar med idag så snackar vi om studioglas. Och för att förklara vad studioglas är kan vi ställa det i motsats till ett större glasbruk som man kan likna vid en industri där arbetet är uppdelat mellan olika lag som utför varsin del av arbetet på ett rationellt sätt. Konstnären formger, formmakaren gör formen. Ett vinglas kan ha en arbetsprocess som är uppdelad på många glasblåsare i tillverkningen. Men då, sedan studioglasets tid, har glaskonstnärer själva kunnat utforma tekniker för att kunna arbeta i mindre arbetslag om två eller helt ensamma. Åsa Brandt startade sin egen studioglashytta i Torshälla 1968, just av den anledningen att hon ville blåsa glaset själv från början till slut. Och den var vid tiden den första studioglashyttan i Europa. Föregångare finns i USA och här brukar man tillskriva Harvey Littleton att vara först med att starta sin egen studioglashytta. Maskiner, ugnar och verktyg byggdes om för att passa en produktion i mindre skala. Kan ni tänka er va? Att själva få gå över gränsen, att slippa hålla sig på mattan som formgivare och själv få sätta sig i glasblåsarbänken. Och själv få vara i dialog handgripligen med materialet. Det är studioglas. Och för att ge er lite olika perspektiv på ämnet har jag bjudit in en hel panel. Nämligen Ulla Forsell, konstnär och glasblåsare med lång internationell karriär och driver en av de första studioglashyttorna i Sverige på centrala Södermalm i Stockholm. Jag har också Fredrik Nilsen, konstnär och glasblåsare som tillsammans med Patrik Hellbom driver två stycken glashyttor i Stockholm, The Garage och The Garage by the Sea på Fjäderholmarna. Varför nöja sig med en, liksom?
Eller hur?
Erika Kristoffersson Bredberg, även du är konstnär och glasblåsare och driver tillsammans med konstnären Ami Olofsson hyttan Glasbolaget i Bro. En unik hytta på det sättet att den drivs av restgas från en intilliggande industri. Både Erika och Ami är medlemmar i konstnärsgruppen Boom som tillsammans skapade den mobila glashyttan Spicy. De har släppt en bok som beskriver den processen med den mobila glashyttan alltså. Och den är i serieformat illustrerad av Emma Rendell. Vilket gäng! Välkomna!
Tack!
Tack!
Jo, och sen vill jag säga att Ida Netterberg är också här. Hon kommer dyka in och dela mikrofon med mig. Hon vaktar på samtalet då, så att vi inte blir för glasblåsarnördiga. Så du får avbryta helt enkelt om det är något som måste förklaras närmare. Jag tänkte först fråga dig, Ulla. Eftersom du startade hytta först så tänker jag att du ska få börja berätta om hur det gick till när du bestämde dig för att starta glashytta.
Det började väl egentligen med att jag som barn med mina föräldrar var på Rejmyre glasbruk och såg någonting som verkade så märkligt, en slags dans där folk sprang omkring med långa järnrör och glödande massa och så blåste man och så blev det, ja, det var magiskt. Det där glömde jag väl så småningom bort, men efter Konstfack, sista terminen, så när jag skulle göra exjobbet så hamnade jag lustigt nog på Rejmyre med mina skisser. Och det ska man ju komma ihåg att jag gick ut 71 och det fanns ju inte en glashytta, utan det var ju glasformgivning och vi hade Bertil Wallin som lärare. Det var ju jätteroligt och inspirerande och det var ju bara ritbords arbete och sen så kom man då till det här glasbruket en vecka. Och då kändes det på något sätt att vad fan, nu står man här bredvid och dirigerar. Och jag frågade de här, det var två lite yngre killar som blåste åt mig. Jag frågade, men hur blir man sån här? Och då sa de att, ja, man bara hamnar här, det finns inget annat att göra. Men finns det ingen skola? Nej, man börjar som ung och sen så jobbar man på. Så att det var ju inte, det var inte så mycket svar. Utan jag kom sen, för att göra en lång historia kort, så hamnade jag i Orrefors på glasskolan på en sommarkurs. Och det var ju lite tursamt att det var lite svacka då, 70-talet. Det var ju lite energikris och den här skolan som var en yrkesskola, de fick ju inte några elever. För att det var ju ingen som ville, bygdens söner ville ju inte jobba inom glasindustrin. Utan man tog, om det var skolan eller om det var konstfack, jag vet inte vilket, men det startades en förberedande kurs för elever som hade blivit antagna till glas- och keramikfacket. Och HDK i Göteborg ordnade sommarkurs för sina elever. Och då hoppade jag på sommarkursen och sen blev jag kvar i 2 år. Och mellan första och andra året så skulle jag ha praktik. Och då gick det ju inte. För att det var inte tal om att en tjej skulle vara i en hytta. Och jag blev till och med utslängd från Skansen. Där han, Berglund som han hette då, förklarade att det här är ett gammalt, hederligt, manligt hantverk. Hur skulle det se ut om vi hade en poptjej som stod här och blåste? Och så ut därifrån. Och då, det var lite dystert. Och det var då jag kom, också tillfälligheter att en kille som hade varit på glasskolan befann sig i Amsterdam och sa kom hit, här händer det saker. Och då skrev jag dit och ordnade ett utbyte.
Var det Valkama?
Det var Falkama. Mm. Och så att jag tog höstterminen andra året ledigt och åkte till Amsterdam. Och så en amerikan, Richard Meitner, sedermera berömd artist, kom till Orrefors och tog min plats. Så jag fick hans säng. Och det var ju då, det var ju första gången som jag såg en och på akademin, det var en liten som en glaskub ute på gården. Och där fanns en liten ugn. Och så höll man på att bygga en annan liten ugn. Allting var litet. Och det här att man hade varit i Orrefors och kunde blåsa en tumbler eller vad det nu var, var ju inte så imponerande, utan man skulle göra konst. Man skulle absolut inte ägna sig åt produktion, utan man skulle, glas är ett material, det är ett konsthantverk eller ett skulpturalt material, och man ska göra någonting med det. Och man ska inte bry sig om man gör rätt eller fel, utan teknik är skit. Det var ju Harvey Littleton som myntade det. Och det var ju en smältdegel där på Rittvelt. Och eftersom Sibren Falkemar, professorn, han kände ju hela gänget. Harvey och Irvin och de kom ju dit. Så att jag blev en slags del i den där första glasfamiljen. Alltså jag blev en del av det internationella studieglaset. Sen blev jag ju kompis med Åsa Brandt. För hon hade ju varit där. Och hon hade ju varit på Royal College, så hon hade ju sitt nätverk där och jag hade mitt i Amsterdam. Och tillsammans så fick vi väldigt roligt. Åkte runt med vårt glas. Så började det, och man kan väl säga att nästan 50 år senare så är jag fortfarande kvar på Söder.
Just det, nästa år så är det 50-årsjubileum.
Nästa år är 50-årsjubileum. Så då får vi se vad som händer. Men det är någonting positivt att man aldrig tröttnar. Att man blir fast i glaset. Det är ju segt. Det är väl mer att orken. Och att jag måste jobba på lite annat sätt nu. Det går liksom inte att blåsa 7 dagar i veckan som man gjorde 1974. Utan nu är det kanske halvtid framför ugnen. Och sen gör jag planglas. Men det viktiga är att allting bottnar i det blåsta. Alltså jag blåser planglas. Det ska liksom vara, det är det heta som ändå är det som man inte kan komma loss från. Man är fast. Så.
Men när du startade hyttan på Söder, var det som att du bara, jag måste ha min egen hytta. Jag vill göra den här dansen, liksom, med, yes. Bjuda in hit. Liksom. För du startade ju ändå upp med ugn och allting här.
Det var ju enda sättet om man ville blåsa. Det fanns inga hytter att hyra in sig. Man kunde inte vara på något glasbruk. Skolan hade ingenting. Så att det var ju det som Sibren Falkemar sa. Du får starta egen hytta. Min son hjälper dig att bygga. Vilket han gjorde. Och en rolig grej. Som barn så ville jag ju blåsa trumpet. Och jag var fruktansvärt omusikalisk. Jag fick bara röra på mun. Och att då säga att jag vill blåsa trumpet, det var ju ingen som. Så att det känns fortfarande att när jag blåser i pipan att här är det ljudlösa toner. Fan, jag fick revansch.
Där. Ja. Hur var det för dig, Fredrik, att starta hytta? Var det självklart?
Nej, det var det nog inte, men det blev så. Vi hittade ett rivningskontrakt i Årstaberg, gamla panncentralen där. Och det var rätt läskigt att tacka ja till det, för det är ett stort ställe. Men det är också därför jag har 2 glashytter, för det skulle rivits. Så då mitt i något så här skifte när det kanske skulle rivas, då tog vi över Fjäderholmarna. Och sen så kom hyresvärden och sa, ni har 5 år till typ kanske 10. Då blev man bara så jävla matt. Så här, 10 år, man orkar inte tänka 10 år framåt. 5 år tycker jag är okej, men... Men så nu har vi 2, men det är verkligen fantastiskt. Jag tror att, lite som du säger, Ulla, att man måste nästan, för att kunna utvecklas konstnärligt, tror jag man nästan måste ha sin egen verkstad på något sätt. Eller sin egen ugn, eller hur, Erika?
Ja,
jag tror nästan
jag
att det är så. Men jag tror att jag ville starta för att lika intressant som att jobba i en verkstad, lika jävla tråkigt är det att gå på, ha ett galleri eller... se grejerna still. Och då kändes det som att för betraktaren eller för de som ska se grejerna är det så underbart att kunna se, komma till en plats där det görs liksom. Det tycker jag märker nu i världen också, att, eller på vår scen, att samlarna är mer intresserade att komma till min ateljé än till mitt galleri. Galleriet är rätt jobbigt att komma till, lite uppstyrt sådär.
Ja, och ni har ju liksom 2 hytter då med olika karaktär, kan man säga. The Garage är ju lite mer, det är lite mer stängt. Ni har öppet vissa,
ja, ibland, liksom.
Ibland sådär. Ja. Och på Fjäderholmarna är det ju liksom också i kontraktet att ni ska ha öppet,
ja, det måste
för
man
publik.
Ha. Absolut.
Kan du berätta lite om de olika sätten att jobba och hur du känner inför det?
Ja, men jag är jättelycklig att min kollega Patrik, han älskar att vara på Fjäderholmarna. Jag får själv lite panik på en ö-panik. Jag vet inte om det är ett uttryck, men det är som att jag... Just att man går i land och sen är det inte jättestort och sen måste man därifrån, typ. Så kan jag känna ibland. Men det är ju fantastiskt med Fjäderholmen att där möter vi jättemycket besökare. Väldigt, väldigt mycket besökare. Och nu har vi folk som kan jobba åt oss där. Och, men vi måste verkligen vara på plats där, absolut. Så det är olika... Det gäller, man får lösa det. Det är mer en logistikfråga mer, liksom.
Hur känner du inför det, Erika? För du har ju också en hytta som har liksom öppen... En öppen verksamhet där ni får besök.
Precis. Ja, men när jag och Ami startade 2016, vi tog över en befintlig verksamhet, Bro Glasbruk hette det då. Och den startade ju på grund av den här deponigasen som fanns vid Rangsells tipp som ligger vid Högbytorp. Nej, men, och då var det ju så här, för att de ville ha publikt öppet och de hade café med våfflor och hela faderullan. Så när vi tog över 2016... Så var det som att dels fanns det produktion, vilket var jättebra för oss, att vi ville liksom jobba med det för att få in brödfödan istället för att jobba inom vård eller restaurang som vi gjorde på sidan av liksom, det liksom hasslade för att kunna göra det konstnärliga. Men då hade vi liksom varje dag öppet i början. Det var liksom att vi skulle blicka liksom alla besökare. Vi skulle ha de här våfflorna och vi skulle ha speciella glasföremål i butiken som vi trodde att alla ville köpa eller ha och titta på. Men sen har vi fattat under åren att nu har vi bara öppet 2 dagar i veckan, fredagar och lördagar. Och det är för att vi jobbar med produktion de andra dagarna. Vi gör ju mycket, vi är ju som en liten industri kan man säga. Vi gör våra konstgrejer och sen gör vi också produktion till andra formgivare och företag och diverse. Men jag tycker det är viktigt med kunskapsdelning. Och på samma sätt som du pratade om, Ulla, att när man får höra så här... Det är samma när jag gick i Kosta på glasskolan typ. Och de bara, ja men ja, det här ska man jobba med sen. Och alla gubbarna var, för det var främst gubbar då på golvet. Det fanns liksom 2 kvinnor på hyttgolvet som jobbade och blåste glas. De var så här, nej men det här ska du inte göra. Det sliter på kroppen och det är inte bra. Och du kan göra något annat typ. Sätt och måla liksom. Så jag tror att alla de här, man har fått emot sig hela tiden. Det där är inte bra eller inte tillgängligt. Det ska vara någonting bakom kulissen. Har gjort att jag ännu mer vill liksom visa på... processen och kunskapsdelning och liksom att jag tycker det är viktigt att för att, som du säger Fredrik, betraktaren eller de som vill, de tittar på ett glasobjekt och bara, ja det här är ju ett glasobjekt, men själva kanske vi många som jobbar tycker att görandet är faktiskt det viktigaste, alltså svetten, dansen, att jobba tillsammans är så jäkla viktigt och den är så svår att visa ett objekt, men öppnar man upp så.
Ja, men det, jag tror senast igår så sa jag till någon på Fjäderholmen att nu är det faktarmen med en puntel. Vet ni vad puntelmärke är? Så jag bara, det hör till allmänbildningen. Liksom att, jag vet inte, jag håller på att bli äldre, men jag blir som min mamma som är lärare. Bara, det hör till allmänbildningen. Vet ni inte det? Liksom? Så att det är så, men det kommer ifrån att man kanske är utarbetad och vill att folk ska förstå det här. Man gör och fatta vad det innebär. Men också att man vill verkligen, precis som du säger, dela det. Och människor uppskattar att säga, oj, är det här det är?
Jag är lite sån där gammal folkbildare. Så att jag har ju genom åren haft väldigt mycket konstföreningar och grupper. Jag har alltid sagt att det inte bara... att jag demonstrerar, att jag kommer att berätta också glashistoria. Mm. Mm. Och då beroende på grupp så kan man ju vinkla den här kvinnan in i.
Ja, men precis.
Det, och det är jätteviktigt.
Ja. Mm. Jag tycker också, när jag gick på glasskolan då gjorde jag praktik på olika industrier. Men då gjorde jag också praktik hos Anders Wingård nere i Baskemölla. Och han är också en tidig liksom, studieglasrörelsen och sådär. Och när jag kom till hans hytta, då var han så här, jag bara, nu ska jag ta det här verktyget, skärsax. Han bara, men vem fan bryr sig vad det heter, ta det här verktyget. Och, så låg det på bänken när man jobbar, då brukar man ju ha en speciell klippsax inom glas. Och han hade en vanlig fiskarsax liksom. Och jag bara, men vad ska jag göra? Han bara, men det går väl bra, ta den där. Alltså han öppnade också upp en värld för mig där allting inte måste ske så himla tekniskt. Eller att det är det som är det viktiga, vad allting heter eller... Förstår ni vad jag menar? Det är liksom inte det här att man lär sig, på ett bra grunderna inom hantverket. Det tycker jag är viktigt, så man har en grund som man kan förklara lätt. Men sen i slutskedet så är det inte det som är det viktiga. Det är ju görandet som är en del av det.
Och att man... Ja, verkligen. Vad skulle du säga förut, Ulla? Du får någonting.
Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var att dina demonstrationer på... i Årstaberg är ju legendariska.
Jag vet inte, är de det?
Ja, det är de. Och det, hela...
det är bra att du säger det i alla fall. Jag börjar tröttna på dem lite. Jag vet
men hela alltså, miljön och de där stora portarna man öppnar
det.
Upp.
Ja, det är
och det, blir, ja, men det är jättehäftigt.
Ja, men det är i och för sig en grej tycker jag med publik eller öppen verksamhet. Att om man står själv och jobbar, det finns en... När stämningen blir kompakt, om det är mycket människor som tittar, då kan man ibland, jag tycker det handlar om energi i glasblåsning. Alltså jag tänker jätteofta på det där. I USA kallar man glasblåsare the truck drivers of the art world, och jag tänker så jävla ofta på det, för att så hårt är det liksom. När jag är rika, när vi pratar vi mest om träning.
Ja,
du har börjat boxa eller thai-boxa och i morse gjorde jag 40 armhävningar, det var 20 för lite i och för sig. Men liksom att då, jag menar att det är verkligen...
Skönt att vi fick med det. Ja, exakt.
Ja, det är väldigt viktigt. Liksom att, nej, men att det är också sånt, det är så fysiskt, apropå det du sa, Ulla, med dansen, det är verkligen kropp.
Mm.
Och man måste ju, för att orka göra en grej, man måste ha viss musik, eller jag måste ha det, Och om det står en person och suckar och tittar på, då kanske jag tappar orken. Men står det 30 personer som är otroligt förväntansfulla, food trucks och hundar som skäller och det är liksom eldkorgar, då kan jag känna att wow, okej, okay, nu orkar jag.
Får du den där lilla nervositeten också? Eller liksom den där energin som bara får...
Ja, det kan bli liksom som en... Vissa stämningen blir så pass kompakt så att det liksom, du tar det där sista grejen som du inte vet att du kan nästan. Liksom, orkar det. Liksom.
Jag tänkte också på det som du sa, Erika, det här med att man har grunderna.
Mm.
Och det är någonting som jag kommer fram till senare. I början med då den amerikanska, med Littleton och det gänget, där var det helt... oviktigt.
Mm.
Och det var väl, tänkte jag, ha. Mm. Men det visade sig sen att det blev ju en oerhörd, vad ska jag säga, våg utav italienska tekniker i Amerika. Ja, men helt plötsligt så insåg generationen efter Harvey och Marvin att det går inte att bara blåsa blobs, utan det krävs lite mer teknik.
Mm.
Och sen gick det ju nästan till överdrift att de blev riktiga teknikfreaks och tappade den där kreativa lekfullheten som är så väsentliga.
Precis, det finns men ju till och med konstnärer som ägnar hela karriären åt att efterlikna andras arbete enbart, liksom, som en egen gren.
Men det är ju roligt med din trumpetgrej, Ulla, att alltså Miles Davis, som jag älskar, att han kunde verkligen harmonilära, han kunde allting, absolut gör, typ hade han väl, men sen brydde han sig inte om det i slutet, men han hade alltid grunden att stå på, sen kunde det egentligen låta hur som helst, och det tror jag,
jag tror
du sa också, Erika, med grunden, att man behöver ju ha liksom...
Jätteviktigt.
Nu har vi har pratat lite om dansen med materialet och så, men jag tänker också det här med maskinerna, va? Det tänker jag att många känner är lite läskigt. Ska man ansvara för de här jättestora maskinerna, värmen och elen och saker pajar? Och liksom, hur är det?
Jätteläskigt.
Jag kan ju säga en grej bara som jag har haft väldigt tur. Att jag lärde en kompis, Peter Hagman, han är elektriker och har en egen elfirma, Fagersjö El.
Sån är ju bra att känna, tänker
jag.
Ja,
och när han lärde jag blåsa glas, så att fort det är något problem så ringer jag alltid till Peter. Och han kan alltid komma, så utan honom hade jag nog inte orkat riktigt, tror jag.
Så ditt bästa tips?
Att känna med en elektriker som verkligen älskar glasblåsning. Inte bara en elektriker, utan han måste också blåsa glas. Då, det är en toppkombination.
Jag vet, i början så var ju Anders Wingård jättebra och hygglig. Och så fort det var någonting som inte funkade så ringde jag till Anders.
Mm.
Och han, så att det blev också ett slags nätverk utav...
Mm.
Och sen han, gamla hyttmästaren från Kosta, Willy Andersson. Det är också en person som, hur gör man... Och så ringer man till honom och då så har han ju gjort det där när han var 14 år. Eller han har gjort det där sen. Så han kan ju svara på allt.
Mm.
Så att man, nätverket att...
Ja, det är viktigt.
Det är viktigt. Och att man, det har ju alltid varit öppenhet, tycker jag, mellan olika...
Ja, eller hur? Ja,
det är det kollektiva liksom.
Ja.
Ja, som är viktigt. Och man märker att har man inte det och är man inte tillmötesgående, då... Då blir man ju ensam, och är man ensam då sitter man ju skiten om degen spricker så att man inte har glas att jobba och man har produktionsåtor och väntar. Mm. Då är det ju skönt att man kan ringa liksom, Fredrik, jag behöver blåsa, inte vet jag, massa grejer. Kan jag komma? Absolut, jag fixar en lucka.
Ja, men också,
alltså allt sånt där.
Jo, men det är också så här, när man är inne i det här, nu har min tjej en utställning i Borås och jag lyckades göra ett öga typ till henne. Och sen hade jag ingen förspeglingsväska och då ringde jag Erika.
Alltså du gjorde ju typ ett fat, alltså ett öga,
ett
vad
fat,
menar
ja.
Du är ett fat liknande grej.
Ja, och då kunde Erika sen försilvra det och jag hämtade det på en parkering ute i där
i
du
Bagarmossen
bor.
Där, ja.
Jo, men och då...
Det var också, bara, har du lite vätska över? Kan du, jag bara, ja du kan få det, men kanske du kan också göra det lite grann.
Ja, så under, hela tiden så här olika liksom möten och du lånade en brännare med för några år sedan för du skulle bränna. Alltså så att man hela tiden är, man kan hela tiden lösa allting.
Ja. Men sen tänker jag också, man är i våran hytta specifikt. trappan, alltså den är ju, det dånar ju där, det fläktar och det är högt i tak, det är en gammal ombyggd maskinlada, men det är skitigt för att det blir sot från den här deponigasen som vi använder, det är ju typ metan i den gasen, så att det är alltså miljön i sig är ju väldigt liksom inte stökig, men den är skitig, den är ganska, men den är påtaglig fysiskt liksom, så att man blir ju också ett med sin utrustning. Typ händer det någonting, fan vad, hur ska vi laga den här? Vi ligger också lite ut på vischen. Ja, men då tar vi silvertejpen liksom. Så att man får också lära sig under tiden hur man ska få det att funka. Mm. Vi hade någon som besökte hyttan nu från USA. Hon var så här bara, ja men det här är ju helt, jag vet inte hur ska jag göra här. Och glaset är jättekonstigt och ni har ingen invärmningsugn. Vi bara nej, vi värmer det i anfångningshålet och så här är det här. Och alla hyttor är ju olika och det är också intressant. Mm. Tänk att den präglas också lite av hur man är som person eller vad man har för liksom, intuitioner med sitt görande.
Ja, men jag minns när du gick på Konstfack att Reino då, som drev verkstaden där, han brukar alltid, men Rika kan hjälpa dig om man skulle låna någonting, så du har alltid nog varit intresserad av den tekniska biten också.
Jo,
liksom, jag tror
nog
att det där är en läggning också, tror jag nästan ibland, att man orkar det, apropå att det är ansvar, men är man intresserad av det, då fixar man det på något sätt.
Och sen tror jag en av grundtankarna med studioglaset, det var ju att det skulle vara enkelt. Jag har ju inte invärmningsugn och jag använder också. Och ju mindre saker som kan gå fel.
Ja, men jag tror också att man har egen verksamhet. Alltså man är ju superglad om du typ är halvvarmt glas som är helt supersmutsigt och knappt rinner, då är man överlycklig för man kan ändå göra någonting. Exakt. Men om man inte är en glashytta, jag hör ofta på andra kollegor som inte driver egen verksamhet, de brukar ringa och säga, du, det var tre bubblor här i smältan och det var inte så bra egentligen faktiskt, för jag skulle göra en speciell produkt där, och då finns det en viss, man har inte hållit på med de där ugnarna, då är man jättemissnöjd om det är jättefint glas fast inte helt perfekt. Så jag tror att man evolves med sitt konstnärskap och sitt material. Det är ungefär som man är målare och håller på med omöjliga oljefärger eller någonting. Man kladdar ändå eller spänner dukar fast man inte har en koll på hur man spänner dukar. Man häftar ihop dem typ.
Ja, men
det kan bli bra ändå. Liksom.
Ja,
det blir ofta bättre ändå.
Ja. Och att det här att man ska liksom, som vi sa förut, att jag och Ami bara, när vi öppnar det här glasbolaget, då ska vi ha kaffe med våfflor och vad ska vi ha för sylt? Ska vi ha egen sylt? Nej men gud, vi kan inte köpa. Men du vet, det är så mycket jävla sådär dilemma man hela tiden. Men man måste tänka sig, det här är mitt ställe. Mm. Glaset är på det här sättet. Om det, alltså vet, så här ska det vara. Om man är övertygad om det och självsäker i det man gör, då kan man övertyga alla andra också om det.
Vi ska prata lite om Booms portabla hytta. Spicy måste vi också prata om. För att, ni märker, det är liksom en svår grupp att avbryta. Så jag har så mycket att prata om, det är så roligt.
Ja, bra igen.
Det är bara självspelande. Ja. Men ni gjorde den här glashyttan Spicy då. Och ni gjorde den för att kunna ge unga tjejer tillgång till att prova på glas. Intressant.
Ja.
Berätta lite om det projektet.
Det var ett projekt vi gjorde med Boom, som är ju Matilda Kestel, Sara Lundqvist, Nina Westman, Ami Olofsson och jag. Vi har gjort många projekt med glas och främst så gör vi performance eller projekt där vi tar oss an glas på annat sätt än objektet. Men det här projektet, det kallar vi empowerment och det handlar om att ta liksom makten i sina egna händer. Vi bestämde oss för att göra glas mer tillgängligt. Och det är främst unga tjejer, men också främst alltså, unga tjejer, killar, icke-binära, alla som, och främst i socioekonomiskt utsatta områden. Alltså barn och ungdomar som kanske inte har lätt till att, eller har föräldrar eller har ekonomi att gå och besöka konstmuseer, konsthallar, gallerier. Så vi tänkte att det här var en bra introduktionsport till den världen. Så vi byggde den, vi köpte ett släp och som du berättade tidigare, vi har ju gjort en bok om det här. Så det finns ett recept. Och vad man köper allting, vilket material, glöm på korgen nere i Nybro, vilken kingen. Så att allting finns i den boken. Men så det är ett släp, vi har satt in en degel i den, en smältdegel där vi smälter glaset. Och svetsat, vi liksom fick gå en svetskurs. Det handlar också om att vi har tagit oss an kunskaper för att kunna göra det själv. Vi vill liksom inte, empowerment handlar också om att då när vi åker ut med de här ungdomarna. Och de bara, vad är det här, vad coolt med glas. Men det är också här, vi har byggt den själv. Ni kan också bygga någonting själv.
bara man har folk omkring sig och liksom, ja.
Så men våga börja liksom.
Ja, men och precis.
Våga...
Och så sen så åker vi, så tänder vi upp den där med två gasoltuber. Och så håller den några timmar med värmen med glaset. Så blåser vi. Det är jättekul oftast. Eller ja, det är det ju jämnt. Men och så sen så kör vi vidare med den. Det är lite som en food truck typ, fast vi har smält glas. Svår att försäkra. Mm. För den är väldigt varm. Men, ja, men det är en av, jag tycker att den för mig är en av de viktigaste grejerna som jag gjort karriärsmässigt. För att dels den här kunskapsdelningen och att göra det tillgängligt för många, så många som möjligt. Och det handlar inte om att alla ska börja jobba med glas. Det handlar om att alla ska få en förståelse eller se liksom att man kan göra på andra sätt än det traditionella i livet, i samhället. Liksom.
Ska ni turnera någonting med den nu i framtiden? Har ni något planerat?
Ja, vi ska göra... No, det här är ju inte riktigt spikat. För vi är ju fem i den här gruppen, Maja Boma. Så vi ska komma överens om att eventuellt ha en workshop nu i höst. Sen, eftersom att vi är utomhus och jobbar så kan inte vi jobba så sent in på hösten. Nu är det för kallt. Men sen till våren så ska vi ställa ut på Eskilstuna konstmuseum. En stor utställning, typ 300 kvadratmeter. Så att vi ska bygga något där. Då är ju inte spicy kanske en del. Vi vet inte. Men det kommer
kul.
Någonting.
Mm. Så kul.
Spännande.
Bra för Eskilstuna.
Vad sa du?
Bra för Eskilstuna.
Ja, du sa bra för Eskilstuna. Ja.
Ja. Ja. Ja, fint. Mm. Hur ser ni på framtiden då? Alltså,
väldigt hittar. Ljust, va? Mm.
Eller?
Ulla, säger du?
Jo, nej, men det... Jag tar kanske mer... vecka för vecka. Men
ta inte tioårsperioden.
Jag har inte tioårsperioder längre. Vad som har oroat mig, det är ju energi. Mm. Och jag har ju gas. Och jag har inte och det är fruktansvärt. Det går inte. Alltså
pengamässigt, det är dyrt liksom. Eller?
Det, det är för dyrt. Mm. Så att från att ha haft ugnen igång kanske 7 månader om året, så måste jag dra ner till 4 månader om året. För att sen då sprida ut kostnaden på hela året. Så att det är inte klokt. Om jag hade 10-årsperspektiv så skulle jag nog bygga om. Men just nu känns det som att det bara, jag får köra så här.
Det är dyrt att bygga om också.
Det är dyrt att bygga om. Jag vet inte om det skulle funka. Ganska taskigt elnät i det här gamla huset. Så att på det sättet har ju gasen varit bra.
Mm.
Och den värmer upp lokalen på vintern.
Är det stadsgas?
Det är stadsgas. Mm. 100% biogas. Som, alltså Stockholm Gas är rövare. De har ju ingen konkurrens. Mm. Och de gick ut med att man skulle övergå till biogas, för att då kunde man ansöka om att få tillbaka energiskatten från Skatteverket. Det var bara det att EU har bestämt att det där kommer upp, eller har upphört.
Mm.
Och det har inte Stockholm Gas lagt ut på sin hemsida. De talar inte om att man inte kan få tillbaka.
Mm.
Elen går ju att få tillbaka. Mm. Så jag tycker det är jobbigt. Annars så ser jag positivt på intresset. Jag menar, folk, det är ju intresset för glas.
Och du gör bättre grejer än någonsin.
Ja, det är otroligt. Alltså mycket grejer du har gjort också tidigt är ju många som man ser idag kopierar och liksom premieras för det, men man bara Ulla var fan först alltså.
Ja, det är smällar man får ta.
Men jag tänker som
du har inspirerat många.
Du har inspirerat mig otroligt mycket, och i Boomer är ju hedersmedlem liksom. Du är ju våran queen liksom. Men jag tänker det med att driva en hytta också, det är ju så här, för att vi ska kunna göra våra grejer så måste det vara en smältugn. Vi måste ha verktygen, vi måste ha en fungerande glashytta, en verkstad som funkar. Och då blir det så här, kostnaderna höjer, gasol, el och allt vad det är. Då ska man också bara ha det här objektet. Ska jag höja priset på det? Kommer de köpa det då? Och så här, kommer jag få några beställningar? Alltså det är en oro som ändå ligger lite så här konstant. Att man måste också hela tiden marknadsföra sig själv.
få folk som köper ens grejer. Mm. Alltså det, och för får man inte det, då kan man inte driva sin verksamhet. Och då, alltså, jag tycker det är så här, jag är skitpeppad på framtiden, men jag har också alltid en konstant liten så här oro i magen att tänk om...
Men just det, att man måste ha all, man måste vara alla de där rollerna. Ni måste vara så här företagsledare, mekaniker, allt liksom.
Ja.
Mm. Men jag tror egentligen, apropå det vi började snacka om, att man har en öppen verksamhet. Att när folk ser, eller när människor kommer och ser vilket jobb det är och vilken the engagement eller engagemanget, då är inte det där... Jag menar, det är hoppet i alla fall. Att det handlar inte om att man måste höja priserna kanske, men att människor älskar saker som är gjorda med händerna, just nu i alla fall. Och även i konstvärlden, alltså idéer är värt noll. Det är så värdelöst. Det har, alla går runt med lite balla idéer. Det har vem som helst. Mm. Men att kunna göra en grej för hand, det kan ingen, liksom, eller väldigt få kan det. Och där är hoppet. Om vi vågar dela det och vara stolta över den kunskapen, då är det... gas och el och den där skiten, det är ju lugnt liksom. För att människor älskar handens intelligens, tysta kunskapen och kunna... Ungefär varför jag och Ulla ville börja spela trumpet, jag har inte sagt det, men jag vill också börja spela trumpet, för inte så länge sedan jag fattade att jag kommer aldrig klara det. Det är ju svårt, det är svårare än glasblåsen nästan, trumpet. Det är ju supersvårt. Nej, men liksom att jag tror att det är hoppet på något vis, att intresset för de grejerna vi gör, det är ju fantastiskt. Elen kommer gå upp och ner liksom, ändå. Mm.
Sen ska jag ju säga att våran ung drivs ju inte heller på varken el eller sån dyr gas. Vi har ju Rangsell som vi är så tacksamma för. För vi har ju jättebillig den här deponigasen. Den är lite så här sämre, den är inte jättepotent så att säga. Så våran ung kan ju skifta, den kan ju gå ner till 900 grader. Vilket innebär att glaset blir väldigt tjockt och svårt att jobba med. Men vi gör det ändå, för vi anpassar oss. Mm. Så att vi har ju väldigt bra förspänt så. Så att, ja, så jag är väldigt tacksam
fler
för det.
Fler sådana samarbeten kanske.
Men också fler så här, fan, mer bygg... Förut byggde man ju glashytterna nere i Småland och skövla ner skogen och elda upp den för att ha energi. Jag menar, nu byggde de vid soptippar. Mm. Det finns ju gas där. Mm. Alltså det är kanske också framtiden rent liksom, hur ska man ha de här verkstäderna?
Mm. Vi har ju fått några lyssnarfrågor också.
Okej.
Okay. Men jag tänkte vi skulle ta... Här kommer ju då en fråga från Matilda Kestel. Eller så här, hon frågar åt en kompis. Är det värt det, säger hon.
Ja, absolut.
Ja.
Det, ja, det var ett rungande ja. Och,
kul fråga, Kestel.
Rasmus Nasspring, som då själv driver glashyttan Stockholm Glas tillsammans med Simon Klenell, undrar hur mycket drivandet av glashyttan påverkar er konstnärliga praktik.
Jag kan ju svara så här, jag och Ami driver glasbolaget i Bro och vi gör produktion där. Och sen gör vi också vår egen konst på sidan av. Så vi har en butik som är fylld med skålar, karaffer och allt möjligt. Det är brödfödan och sen så gör vi vår konst på sidan av. Så jag tycker att vi har ett bra möte där. Så vi kan säga att det är två separata grejer för oss i alla fall. Så att, men,
ja, det är nog likadant för mig, att jag har en bruksglasproduktion. Och den säljer ju kontinuerligt, men det är ju inte, kanske inte de stora pengarna. Och sen så jobbar jag ju då mycket nu med väggar och där. Mm. Det är större pengar, men man säljer ju inte lika ofta. Så jag tycker också att det är en balans, för det kan ju vara... Det är lite som att träna skalor. Jag kan tycka det är rätt skönt att sitta och blåsa tumblers numera. Okay, yeah.
Det håller ju hantverket.
Liksom. Det är liksom,
det är så meditativt på något sätt.
Det är det.
Men det snackar vi ju om också. Fredrik, jag snackade i telefon bara häromdagen som vanligt. Men då var det så här, jag bara, fan, tänk ändå för att vi har det här materialet. Så att även om vi inte är sugen på att göra typ en fet skulptur eller om vi inte är i den rörelsen, så kan man också bara blåsa dricksglas och sälja. Om man vill, vi kan det. Och det är en styrka liksom, att man har den.
Mm. Jag tror ofta det handlar... Jag tänkt på det rätt ofta liksom, att om man kan någonting, typ blåsa ett dricksglas, då tittar man långt bort i horisonten och vill bli skulptör. Mm. Och för skulptörerna som står långt bort i horisonten, de tittar tillbaka och vill jättegärna kunna blåsa sitt eget dricksglas till middagen. Mm. Så att jag tror också det handlar väldigt mycket om att när man släpper den här idén om vem man ska vara, då kanske man landar ju på olika ställen, men att man kan också gräva där man står. Det kan bli helt fantastiskt liksom. Det behöver inte handla om att det måste vara det ena eller det andra, men använda det man kan på något vis liksom. Det tycker jag skulptörer vill bli glasblåsare, glasblåsare vill bli skulptörer. Det är något fel där på något sätt. Nej, jag ser inte att alla vill bli det, men att man kan faktiskt också bara tänka att men just det, jag kan det här, precis som du säger.
Ja, sen tror jag också att
inte skämmas för sitt kunnande.
Och att det har blivit så här någon slags den här ängsligheten som kan finnas. Typ, vad ska jag göra? Vad ska stå på mitt visitkort? Är jag konstnär? Glaskonstnär? Nej, får man inte vara. Det är tydligen skittöntigt om man googlar på det. Nej, men alltså det är massa så här olika vad folk tror att man ska vara. Men jag hade ett samtal med Mårten Medbo för många år sedan när jag hade ateljéstipendium. Och då var jag så här, det var efter konstfackkandidaten. Jag bara, men alltså Mårten, vem är jag? Och han bara, men Erika, du kan vara 10 olika saker. Du kan vara glasblåsare, du kan vara konstnär, du kan vara fan, inte vet jag. Men alltså han gav mig den att göra det tillgängligt och vara öppen och inte så ängslig kring vem jag är och vad jag gör. Utan det bara var i en slags rörelse och köra på.
Det kan ju vara bromsande också. Verkligen. Att man liksom inte vågar köra på. För ibland är just det där...
Jag tror att det är en självpåtagen underlägsenhet ofta. Det är inte så ofta någon annan som säger. Jag tror att det är man själv som tar på sig den där. Jag tappar tråden helt och hållet här nu.
Ja, det kommer tillbaka.
Du
brukar ju säga det här. Det där är det bästa att Fredrik brukar säga. Du brukar säga så här. Fan, man har massa olika hål man står och gräver i. Och så blir inget hål bra. Men fan, man ska ha ett hål. Gräv i det hålet. Fortsätt gräva. För till slut så hittar man någonting i det hålet. Och det tänker jag är en bra grej som jag brukar tänka på ibland.
Jo, men det är sant i och för sig.
Ja, bara liksom tro på det man gör också.
Mm.
Jag tänker också många gånger att... Eller jag känner att det är så... otroligt lycklig när jag kommer till hyttan och har tillgång till det här materialet.
Ljuvligt,
och jag tänker liksom att starta egna hytter, det behöver inte vara så märkvärdigt.
Nej,
det behöver inte
enkelt.
Vara som investering. Men bara detta att kunna gå dit och prova den här idén. Och att,
ja, det är så. Är man målare liksom, då kan man ju bara gegga på färg var som helst. Men glasblåsning är väldigt omständigt. Man ska åka dit, du ska göra kaffe, du ska fråga vad jag får använda apropå. Du frågar Evelina med utrustning. Man är jätterädd om andras utrustning.
Ja.
Jag skulle aldrig kunna hyra in mig längre i någon annans.
Nej, inte jag heller.
Nej, jag skulle förstöra allas. Jag skulle krossa verkstaden. Inte gå. Men nu kom jag på det jag skulle säga förut. Det var så här. Alltså mitt galleri som jag tillhör, om jag backar 10-15 år, jag skulle aldrig räckt upp handen och sagt så här: ursäkta, jag är också glasblåsare, jag kan det här. Då kändes det rätt trist att vara det, tyckte jag. Jag ville vara lika ball som alla andra med supercoola idéer som helst någon annan utförde. Vad kostar det att printa den här, vad kostar det att tillverka det här, liksom att, och ha råd att göra det. Men nu, alltså att vi kan blåsa glas med våra händer, alla andra ligger ju så långt efter. Ja. Det är helt otroligt. Ja, men liksom det är inte samma yrke liksom, nästan ibland. Alltså, jag tänker på hur det var förr med glas, apropå det du berättade, Ulla, med glashytter och industrier. Alltså, det är en svaghet att bara komma med lite idéer, en form som någon annan har byggt och så be någon tomte blåsa den där formen. Alltså det är ju lite dagisverksamhet jämfört med det vi gör. Alltså att du kan göra grejer med händerna. Det är ju liksom måla din egen tavla liksom. Kan du inte måla din egen tavla, då får du lära dig måla först. That's it.
Alltså ja, men då kanske vi ska avsluta med att säga att om ni vill bli något, kontakta en soptipp, försök att hitta lite gas och starta en hytta så ni kan göra era egna grejer.
Exakt. Yeah.
Tack bästa Erika, Fredrik och Ulla för att ni kom hit idag.
Tack.
Ni som har lyssnat på Konsthantverkspodden av Ida Netterberg, Lisa-Maria Pettersson, Petter Odiner och mig, Evelina Dovsten. Den här podden görs i samarbete med Konsthantverkscentrum med stöd av Kulturrådet. Inspelning och produktion görs på Umami Produktion i Stockholm. Karin Fjällman Dovsten står för musiken. Nästa gång vi hörs så börjar det vanka Stockholm Craft Week. Och kanske har ni funderat på att gå på heldagskonferensen Curating Craft på Kulturhuset den 4 oktober. I så fall så ses vi där. Hej hej!